Kriget mellan Israel och Hamas har nu pågått i över ett halvår med tusentals dödsoffer på båda sidor. Israelisk militär fortsätter att genomföra dödliga attacker mot Gaza samtidigt som en stor del av de israeler som togs som gisslan den 7 oktober är fortsatt tillfångatagna av Hamas. Samtidigt har Israel under de senaste veckorna varit involverad i en militär konflikt med Iran som lett till attacker från båda sidor. Vilken påverkan har israelisk inrikespolitik för kriget och vilken roll spelar olika ministrar och det israeliska säkerhetskabinettet? Det ska veckans avsnitt av magasinet handla om, och med mig för att diskutera det har jag Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet som följt Israel-Palestina-frågan på nära håll i många år. Välkommen till magasinet.
Tack så hemskt mycket.
Om vi ska börja med då, när vi spelar in det här så är det tisdag eftermiddag den 23 april. Hur skulle du beskriva läget i konflikten mellan Hamas och Israel just nu?
Ja, kriget pågår mellan Israel och Hamas. Även om det pågår i lite mindre skala eller utsträckning än vad vi har sett tidigare. Det palestinska civila i Gaza fortfarande stor hungersnöd, även om vi har sett en liten ökning av de humanitära transporter som har kommit in till Gaza under den senaste tiden. Men det som är oroande är ju framförallt att de här förhandlingarna verkar gått i stå, och det många håller ögonen på nu, och bland annat jag och följer nära, det är ju att Qatar också har gått ut nu och sagt att de eventuellt inte vill fortsätta ha den här medlarrollen som de har haft. Och det skulle ju vara djupt problematiskt, delvis för att de har goda relationer med Hamas och Hamas politiska ledarskap finns i Doha och så vidare, men att de också under de här 6 månaderna byggt upp en relation till de israeliska medlarna. Så att det är väl det jag följer mest noga just nu, hur detta utvecklas.
Vad har de gett för skäl till att de inte vill vara medlare?
Eller? Ja, de menar ju att de har blivit att man inte har uppskattat deras försök tillräckligt mycket, och att man har blivit kritiserad på olika sätt för att inte pusha parterna tillräckligt mycket, till exempel Hamas då, vilket de avvisar och säger att varken Hamas eller Israel är något vi kontrollerar, men vi kan bara verka som medlare. Så att det är en diskussion kring detta nu med en rad olika aktörer involverade.
Vi ska gå vidare med en sista fråga kring det. Vad skulle det betyda om Qatar släpper den här medlarrollen?
Ja, men det tar ju ett tag innan man lyckats bygga upp en förtroendefull relation med båda parterna, i det här fallet Israel och Hamas. Och skulle det innebära att någon ny aktör ska in på arenan, så är det klart att visst, det finns vissa stater som man skulle tänka sig skulle kunna axla en sån roll, men det har ändå ju fungerat väldigt väl, i varje fall i början, med Qatar. Så att det skulle ju antagligen betyda att förhandlingarna går i stå, att det tar ett tag innan man lyckats förnya dem och få fart på dem igen.
De senaste veckorna har jag annars handlat mycket om den upptrappade konflikten mellan Iran och Israel. Kan vi förvänta oss något ytterligare upptrappning där, eller kommer det lugna ner sig nu? Båda sidor har svarat varandra med olika attacker.
Jag bedömer det som att det är över för den här gången, och detta var ju också en väldigt ovanlig eskalering där Iran och Israel attackerade varandra på sina egna territorium och från sina egna territorium, så att säga. Men med tanke på att båda parterna på något sätt kan kommunicera att de går vinnande ur den här striden, eller att man, att, så att säga, både internt för den egna opinionen men också externt till de allierade, så tror jag att den är över för denna gången.
Det här poddavsnittet då ska ju framförallt handla om israelisk inrikespolitik och hur den påverkar kriget. Israels krig i Gaza har ju fått massiv kritik internationellt, men hur ser den israeliska befolkningen på hur Israel bedriver det här kriget, skulle du säga?
Ja, alltså, jag tror att för första gången någonsin så kanske inte det spelar så oerhört stor roll, den här kritiken internationellt, för att det israeliska samhället och politiken har befunnit sig i chock, skulle jag vilja säga, sedan den 7 oktober. Och just det sätt på vilket Hamas och Islamic Jihad utförde den här attacken den 7 oktober mot civila i deras hem och på musikfestivaler och så vidare, och tog med sig gisslan in, så finns det en bred konsensus i Israel. Det är ju sällan det är så i Israel. Det är ett väldigt splittrat samhälle politiskt, inte minst. Men i det här fallet så stödjer de flesta israeler de här målen som är uppsatta av den israeliska regeringen och krigskabinettet, som handlar om att få hem gisslan, att få bort Hamas, både ledarskapet och infrastrukturen, och så att säga se till att det inte finns någon som styr Gaza som kan utgöra ett hot mot Israel på det sättet som man menar att Hamas då har gjort. Så med det sagt så är det fortfarande ett starkt stöd för kriget. Däremot så finns det lite olika uppfattningar om hur man ska prioritera de här målen. Och där ser vi en splittring under senare tid. Där det finns de som menar att man, och det handlar ju väldigt mycket om gisslan. Det ska man ha klart för sig, att i Israel är diskussionen kring gisslan oerhört stor. Och där då vissa menar att det är sättet att man får hem gisslan genom att prioritera genom det militära vinster, så att säga, och militär operationer, att fortsätta kriget till exempel mot Rafah nu, medan andra menar då att det bästa sättet att förmå få hem gisslan är genom förhandlingar. Och där finns det då olika uppfattningar. Sen finns det också en liten grupp i Israel som tillhör fredsrörelsen, som vill se en omedelbar vapenvila, men det är en väldigt liten grupp, men de demonstrerar också varje lördag då.
Men just de här tusentals dödsoffren som man ser i Gaza, det är egentligen inga stora protester. Alltså när jag pratar om civila, många civila som dör.
Alltså det kommer ju regelbundet surveyundersökningar från det israeliska demokratiinstitutet, och där tittar man just på den frågan. Och där kan man se att det finns två grupper där man tar i det israeliska samhället, där man tar mer hänsyn och menar att man ska ta mer hänsyn till civila palestinier och dödsfall bland dem. Och det är den israeliska vänstern, och sen är det de israeliska palestinierna, alltså de palestinierna som är medborgare i den israeliska staten. Och det är de två grupperna man kan se att det finns ett stöd för att ta hänsyn till civila dödsoffer och den palestinska civilbefolkningen i högre utsträckning. Men i de andra grupperna ser vi inte det så tydligt.
Mycket handlar ju om vi pratar då hur Israel sköter det här, handlar ju om premiärminister Benjamin Netanyahu som leder regeringen. Hur ser förtroendet ut för honom och hans sätt att bedriva kriget, skulle du säga?
Ja, jag har sagt det någon gång tidigare, att jag tror att det så här illa har det aldrig varit för Benjamin Netanyahu. Han har ju en väldigt lång politisk karriär bakom sig, har varit med om väldigt mycket, men just nu sitter han ju i en extremt svår sits. Stödet för honom började förvisso dala redan innan den 7 oktober, och det hade ju att göra med de här stora protesterna mot de juridiska reformerna som handlade mycket om rättsväsendet, men också andra saker som den här sittande regeringen började driva igenom då i januari 23. Och då ledde det till massprotester, och det ledde till också protester i ganska breda skikt. Bland annat var ju vissa delar av reservisterna inom det israeliska försvaret väldigt aktiva i de här protesterna.
Vi ska säga, det handlar alltså om att man då vill frånta domstolen vissa, eller beslutande rätt. Kan du förklara det lite kort?
Ja, alltså man vill i Israel är det så, man har ingen skriven konstitution, utan man har ett antal lagar, basic laws kallas de. Och det innebär att den enda liksom instansen som har en möjlighet att tillvarata sådana här grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter, och den typen som vi annars ser i liksom skrivna konstitutioner, författningar och så vidare, det ligger hos högsta domstolen. Och det den sittande regeringen ville driva igenom då, det var att man fråntog den vissa möjligheter att överpröva till exempel beslut från Knesset och ha sista ordet i de frågorna, så att säga. Så att med en enkel majoritet i parlamentet så skulle man alltså kunna ta beslut som går i står i motsats till väldigt grundläggande frågor som har att göra till exempel med mänskliga rättigheter. Och det genererade ett jättestort motstånd inom breda grupper, även inom grupper som normalt sett inte protesterar mot den här regeringen. Så redan där började ju Netanyahus position och liksom, han började ifrågasättas redan där, för att man menade att detta splittrade landet, och inte minst att då personer från underrättelsetjänst, säkerhetstjänst och militär var aktiva i de här protesterna, så att man såg en fara med det. Men sen när den 7 oktober hände så sjönk hans popularitet ännu mer och är extremt låg i dagsläget, även om den faktiskt har gått upp lite grann nu den sista månaden, såg jag. Och det har ju att göra med lite olika saker. Det har att göra med bland annat att Netanyahu har ju drivit en politik, och Likud, hans parti, som har handlat väldigt mycket om att integrera Israel i Mellanöstern, men att också att stötta Hamas på så sätt att man har hjälpt, möjliggjort för Hamas att få resurser via Qatar, alltså finansiellt stöd via Qatar, men man öppnade också upp några veckor innan 7 oktober för ett ökat antal arbetstillstånd från civila Gazabor in i Israel. Och det var en del av Netanyahus och regeringens, och men även det militära etablissemangets sätt att se på Hamas, att man betraktade inte dem som något hot längre, utan man trodde att de hade slått in på en väg som mer handlade om att eventuellt acceptera en israelisk stat och så vidare. Så när den 7 oktober hände så blev han ju extremt kritiserad för detta. Han blev också kritiserad för två andra saker. Den ena hade att göra med att efter den 7 oktober så gick många högt uppsatta personer, framförallt inom militären, säkerhetstjänst och underrättelsetjänst, men även vissa politiker eller ministrar, ut och tog på sig ett ansvar för det som har hänt, att man inte hade förutspått det här. Det valde inte Netanyahu att göra så tydligt, utan snarare försökte han, menar många, att skyffla över ansvaret på den militären och säkerhetstjänst och underrättelsetjänst. Och en annan sak handlar ju om hur han därefter har bedrivit kriget, och också hur han har eller inte har tillmötesgått krav från de som är anhöriga till gisslan, eller frågor från de som är anhöriga till gisslan, men också hur situationen kring de som har evakuerats i Israel. Det är ju dels alla de människor som bodde i gränsområdet till Gaza, men också norra Israel på grund av Hezbollah och Israel konfrontationer, där har de evakuerats. Så man menar att det funnits en bristande förståelse för deras situation från regeringen, och inte minst Netanyahu. Så att han har liksom varit utsatt för kritik på en rad olika punkter, både före och under och efter den 7 oktober. Och just nu är förtroendet väldigt lågt för Netanyahu. Det var ju faktiskt så att det kom alldeles i dagarna en opinionsundersökning som visade att en väldigt liten del av den israeliska befolkningen tror att den här regeringen kommer att sitta kvar hela den här 4-årsperioden, och då är det just kopplat till bland annat det låga stödet från Netanyahu.
När det handlar då om just vem som ska ta på sig ansvaret, eller vilka som ska ta på sig ansvaret för att det här kunde ske då den 7 oktober, så har det ju nu kommit en nyhet bara här på måndagen om att underrättelsechefen Aharon Haliva, jag vet inte om jag uttalar det rätt, men att han då avgår till följd av attackerna den 7 oktober. Varför kommer det här beskedet nu, tror du? Och blir han liksom en syndabock här för alla, eller hur ser du på det där?
Nej, jag tror snarare man ska se det som att han gick ut väldigt tidigt och tog på sig ansvar. Jag tror redan den 17 oktober, några dagar efter, så tog han på sig ansvar svart för att man hade missbedömt och inte kunnat förespå Hamas attack. Däremot så var ju landet i chock då och hamnade direkt i ett krig med Hamas, och därför så avgick inte han. Många av de här valde ju, tror jag, att stanna kvar just för att landet var i kris och i chock. Nu har det gått ett halvår. De är fortfarande i krig, Israel och Hamas, och det är fortfarande osäkert vad som kommer att hända. Du nämnde själv det här med Iran och Israel för bara några veckor sedan. Men nu är det ändå tillsatt en intern utredning inom IDF, det israeliska militären, kring vad som har hänt i samband med den 7 oktober och innan. Jag tror att nu är det tid. Nu är han mogen för att avgå, så att säga. Jag tror det mycket väl kan bli så att det är fler som avgår så småningom längre fram här. Han har ju också varit tydlig med att han vill se en statlig utredning eller kommission. Och det brukar det vara i Israel efter stora krig, till exempel Libanon och så vidare, så har det varit stora statliga kommissioner och utredningar om vad som har hänt och vad som har gått fel, och i samband med det så avgår inte sällan höga militärer eller politiska ledare. Så att detta kanske är början på att alltså han är ju den första som avgår på den här höga positionen, men vi kan komma att få se fler, tror jag.
Men är det ett sätt också för politiker att lägga över ansvaret då på militären eller tjänstemän istället för att ta ett eget ansvar?
Jo, det som jag var inne på innan, så har vi ju sett den sortens försök, och inte minst från högerfalangen i den sittande regeringen, de här religiös-sionistiska eller bosättarpartierna, ledarna för dem. Men i det här fallet så tolkar jag det som, min analys är att det är Levi själv som väljer att avgå. Och att det inte finns några påtryckningar på honom att avgå just nu.
Det blir ju spekulationer, vi pratar om att vi kanske kan se flera som avgår här. Vilka, handlar det om några särskilda personer? Då som...
Ja, men då är det ju överbefälhavare, och det är ju kanske säkerhetstjänsten högt uppsatta där. Mossad, eventuellt underrättelsetjänsten, men så att det är den typen. Men också såklart att man skulle kunna tänka sig att en rad olika politiska ledare så småningom, om det blir en statlig kommission där man även granskar det politiska ledarskapet, att man kommer få se personer från det politiska ledarskiktet som kommer att avgå. Mm.
Sen kriget då, så har ju regeringen utökats med ett krigskabinett. Kan du berätta lite om det där, vilka som ingår där och vad de har för befogenheter?
Ja, det är ju inte ovanligt i Israel att när de befinner sig i krig så bildar man en form av samlingsregering, alltså över block eller över en rad olika partier. I det här fallet gjorde man lite annorlunda. Man bjöd in ett oppositionsparti som leddes av Gantz, Benny Gantz, som var ett parti som dessutom hade gått i koalition med ett annat parti, så att det blev en grupp av center och före detta Likud-anhängare som gick in.
Just det, för Benny Gantz parti är lite mer center, ja, till skillnad från Netanyahu, ja, som är mer höger.
Precis. Ja. Och då valde man att gå in i den här regeringen och sätta sig i ett krigskabinett då. Och det krav man hade när man satte sig i det här krigskabinettet och i den här regeringen, det var att de här juridiska reformerna som jag nämnde innan, att de helt skulle avstanna. Så de avstannade och så satte man sig i ett krigskabinett, och i det här kabinettet så är det tre personer som har beslutanderätt, och det är Benjamin Netanyahu själv då, premiärministern, och så är det försvarsministern Gallant, och så är det då den här oppositionspolitikern som också har varit chef för det israeliska försvaret tidigare, Benny Gantz. De har beslutanderätt, och sen så finns det ett antal personer som har observatörsstatus, heter det då, och det är Gadi Eisenkot, som också kommer från det här oppositionspartiet och som är också en högt uppsatt militär. Det är Dermer, heter han, och det är faktiskt Israels före detta ambassadör till USA. Och sen är det partiledaren Ari Deri som kommer från ett ultraortodox parti som heter Shas, som sitter som med observatörsstatus. Här är det då viktigt att notera att de religiös-sionistiska partiledarna Ben-Gvir och Smotrich, de är inte representerade i det här krigskabinettet.
Vi ska återkomma till dem sen, men just det här krigskabinettet, är det de här tre personerna då som fattar de, alltså, besluten till slut då, kring vad som ska hända, hur man ska föra kriget, eller vilken makt har de?
Ja, så är det ju, men det är klart att samtidigt så har man ju en bredare grupp som jag var inne på, med väldigt erfarna diplomater och Dermer och Eisenkot som militär. Sen så är det så att vissa frågor måste också gå via säkerhetskabinettet, och där sitter då hela regeringen representerad. Och där har det ju funnits en väldigt spänning, har vi sett. Det har funnits en spänning inom krigskabinettet också. Det läcker information ibland från de här olika organen. Det är ju inget ovanligt. Och då kan man se på att det finns vissa spänningar. Men det finns framförallt spänningar också mellan krigskabinettet och säkerhetskabinettet, där det finns den här högerflanken i regeringen finns representerad, som vill föra kriget på ett delvis annat sätt då. Och som till exempel när det gäller den här diskussionen som jag var inne på innan, förhandlingar för att få loss gisslan kontra militär påtryckning, där de lutar mycket mer med att man vill bedriva en hårdare militär operation mot Gaza och inte släppa efter på förhandlingarna till exempel.
Men om vi tar det Benny Gantz, den oppositionsledaren, kan du berätta lite mer om hans bakgrund och vilken roll han fyller i det här kabinettet?
Ja, han är ju en... många israeler betraktar honom som en väldigt okarismatisk person. Han har ställt upp i många val och det brukar drivas om det att han inte går hem någonstans, men ändå så lyckas han få vara och röster. Och jag tror att det hänger ihop med hans stora trovärdighet när det gäller just militära frågor. Han har ju varit general länge för IDF, högt uppsatt där. Han har varit försvarsminister, han har varit vicepremiärminister under en period, och han har också suttit under en period i en samlingsregering med Benjamin Netanyahu, där de skulle ha en sån här roterande stats- eller premiärministerroll då, som han till slut drog sig ur. Så han har också erfarenhet av att sitta i en regering med Netanyahu då. Så att han är ju en extremt erfaren, framförallt militärledare, och har starkt, väldigt stort förtroende hos den israeliska allmänheten. Inte lika högt som den nuvarande överbefälhavaren för IDF. Han har högst faktiskt förtroende bland samtliga i det politiska militäretablissemanget i Israel. Men Gantz finns där på den listan, och längre ner kommer ju nu för tiden då Benjamin Netanyahu. Mm. Men det är Gantz i korthet.
Mm, just det. Och IDF ska vi säga, det är ju den israeliska militären.
Ja, precis.
Du har varit inne på det lite, men det har ju då funnits, det skulle pratas om en spricka i regeringen. Mm. Bland annat så var ministern och förra överförhavaren Gadi Eisenkot ute i början av året här, så att all fokus måste ligga på att befria gisslan och att en paus i striderna kanske skulle behövas för att åstadkomma det där. Vad har hänt i den frågan sedan dess?
Ja, men det är ju ett exempel på att även inom krigskabinettet och i den här regeringen så finns det olika uppfattningar. Och Eisenkot är också intressant, för han har förlorat både sin son och sin systerson under de första månaderna i kriget i Gaza. Så han har också liksom stor legitimitet, dels på grund av sina militära erfarenheter, men också för att han kommer från en familj som så att säga har alltid funnits inom liksom militären och varit välrepresenterade där. Han gick ut och sa detta och pekade också i samband mot det att han ville se ett nyval. Och detta var ju den första gången det här lyftes inifrån regeringen så här tydligt och från en sån betydelsefull person. Och det kan ju inte tolkas på något annat sätt, tycker jag, än att det finns en misstro från Eisenkot gentemot Netanyahu och hans sätt att leda regeringen på just nu.
Men att det skulle bli att man förhandlar mer och kanske pausar striden och sådär, är det något som tyder på det?
Nej, det hänger ju inte bara på Israel, det måste man ju komma ihåg, utan det hänger ju också på Hamas. Så jag tror att efter dödandet av de här humanitära hjälparbetarna i Gaza, när Israel dödade 7 styckna hjälparbetare, så blev ju den internationella kritiken oerhört hård. Det var den ju redan innan, men det blev ju ytterligare en nivå då. Och i samband med det så ser man ju också att någonting i symmetrin eller asymmetrin i de här förhandlingarna rubbades lite. Jag tror att i nuläget så finns det inte heller något större intresse från Hamas att förhandla. Så att återigen, det är de här påtryckningarna från internationella aktörer, men framförallt en stark medlare som kan, endast kan få båda de här parterna tillbaka till förhandlingsbordet, och båda parterna måste vara intresserade av att förhandla.
Vi har pratat om de här då lite mer hårdnackade partierna, alltså bosättarpartierna. Mm. Finansminister Bezalel Smotrich och säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir är ju båda bosättare. Hur påverkar det där regeringens politik?
Nej, det påverkar politiken jättemycket. Alltså dels så är ju ett resultat av sammansättningen av regeringen nu, som ju betraktas som det mest högerextrema någonsin i Israels historia, var ju de här juridiska reformerna, att man valde att gå fram med dem som man gjorde trots att man redan i mars samma år, när man började i januari, såg hur de här protesterna tog fart. Men det andra är ju hur man har bedrivit frågorna, en rad olika frågor, bland annat situationen på Västbanken, där man ju har sett en ökad konfrontation. Den var stor redan innan. Vi hade sett en uppgång i antalet döda redan innan på Västbanken innan den 7 oktober och innan den här regeringen tillsattes. Men det är ju tydligt så att om man har representanter från våldsbejakande grupper som ju till exempel ett av de här partierna är ett högerextremt parti med våldsbejakande ideologi i regeringen, så blir det också någon form av legitimitet för dem som tillhör de grupperna på Västbanken. Till exempel
och den här våldsbejakande ideologin, det handlar om att, eller våldsbejakande ideologin handlar om att man uppmuntrar bosättare och så till våld, eller hur skulle du beskriva det?
Ja, men om man, en av de här partiledarna, Ben-Gvir, har ju själv varit arresterad flera gånger och dömd och så vidare och har en sån historiskt förflutet. Sen är det ju viktigt att poängtera att alla bosättare är inte alls på det här sättet, utan de bor på Västbanken i sina bosättningar av religiösa, mer enbart religiösa skäl, och anser på det sättet att de har rätt att bo där. Men det finns en grupp bland bosättarna som är en extremfalang. En annan sån grupp är Hilltop Youth, som de kallas, en ungdomsrörelse som återockuperar, tar ett nytt område och så att säga uppför en bosättning där och börjar etablera sig. Men det är också de som till exempel då går på enskilda palestiner in i palestinska byar, går på bränner palestinska fordon, trakasserar palestinier när de är ute med sina får och så vidare, och det leder ju till en ökad våldsspiral på Västbanken när man också då har personer i en regering som kommer från de grupperna.
USA spelar en viktig roll. Vi ska inte prata jättemycket om USA idag, men en nyhet som kom bara häromdagen, det var ju då att USA meddelade att man har planen på att sätta den israeliska arméenheten Netza Yehuda på sanktionslistan, och det här kom bara timmar efter att kongressen i USA röstat igenom ett stort stödpaket till Israel. Varför vill USA sätta den här enheten på sanktionslistan och vilka konsekvenser kan det få?
Ja, men det är kopplat till precis det jag pratade om innan. För detta är en grupp eller en bataljon som startade, jag tror 99 om jag inte minns fel. Och som tanken med den var att även om man är haredi, alltså religiöst ultraortodox, alltså riktigt religiös i Israel, så ska man kunna göra militärtjänstgöring. Men för att det ska kunna göras så måste det finnas, man ta hänsyn till olika religiösa seder och bruk som man behöver för möjlighet att tillämpa eller verka i, liksom, även om man är i det militära. Och då upprättades den här bataljonen. Vad som hände var att en del av de som anslöt sig till den här bataljonen kommer till exempel från den här Hilltop Youth och andra mer våldsbejakande grupper bland bosättarna till exempel. Och den har varit kritiserad under lång tid för att vara en av de bataljonerna som har varit involverade i en rad olika fall där man har misshandlat och i ett fall också kanske flera dödat palestinier, civila palestinier. Det gjorde att man faktiskt för något år sedan förflyttade den här bataljonen en period till ett annat område för att man inte ville ha dem på Västbanken. Men detta är en omdiskuterad grupp, bataljon även inne i Israel, och att amerikanerna nu sett press på ser jag det här israeliska politiska skiktet och militärskiktet att ta tag i den här gruppen. Det är inte helt förvånande med tanke på utvecklingen på Västbanken skulle jag säga.
Och vad kan det leda till? Är det svårt att säga?
Det är svårt att säga. Alltså, det som är intressant här är ju att samtliga höga politiker och militära ledare har gått ut och sagt att amerikanerna inte ska lägga sig i detta. Samtidigt så är det ju klart att det kanske de måste göra, men det innebär ju inte att man skulle kunna tänka sig att också möjliggöra för dem att ta lite andra beslut när det gäller den här bataljonen. Samtidigt som vi var inne på innan så är den här regeringen är en regering där de här grupperna är representerade. Och så länge den sitter kvar så kanske vi inte kan förvänta oss så stora förändringar.
det här med då att göra militärtjänst och vara ultraortodox och sådär, det har ju diskuterats länge i Israel, och man har, vad jag förstår, inte behövt göra det om man är ultraortodox. Nu håller de här reglerna lite på att diskuteras och förändras. Vad är det man diskuterar just nu när det gäller just militärtjänstgöring och israeliska medborgare?
Mm. Här är det viktigt att göra en skillnad då på ultraortodoxa och religiösa sionister. Om man tittar på den här gruppen som vi pratade om nyss, så är de framförallt religiösa sionister, och då kommer de ur en bosättarrörelse, så de är djupt troende, men de är också sionister och driver den här frågan om ett stor Israel, så att säga, väldigt hårt, där Västbanken och Gaza också ingår till exempel. Medan de ultraortodoxa judarna i Israel lever i slutna samhällen i till exempel Mea Shearim i Jerusalem eller Bnei Brak, en förort i Tel Aviv, och lever väldigt mycket för sig själv och studerar Toran och lever mer som en sluten community och inte speciellt intresserad av sionismen. Historiskt var de inte alls intresserade, och nu deltar de ju i, de sitter som ministrar och så vidare, de deltar i regeringen, det gjorde de inte tidigare på samma sätt. Så det är viktigt att göra den distinktionen bara. Men det har ju varit sedan 48 faktiskt, att de har varit undantagna.
Och det var, sen Israel bildades.
Ja, för att Ben-Gurion som var premiärminister, då Israels första premiärminister, och det ledarskapet gjorde en deal med den här gruppen som ju hade bott i det här området sedan tidigare också. Att, och de var inte omedelbart stöttande när det gäller tanken på att etablera en judisk stat i området, för att de menade att Messias måste komma först och sen kan staten etableras, och en rad andra frågor. Och då valde Ben-Gurion att ge dem ett status quo-avtalet heter, och det ger dem ett antal befogenheter när det har att göra till exempel med skilsmässa, med giftermål, med de här dietlagarna, att kontrollera dem, men också att bli undantagna för militärtjänstgöringen. Och sedan dess har det varit en stötefråga i israelsk politik, och just i samband med krig till exempel, men också i samband med ökade konfrontationer på Västbanken, så upplever ju många sekulära israeler, alltså icke-religiösa israeler som gör militärtjänstgöring 2 eller 3 år av sitt liv, de upplever ju detta som djupt orättvist. Och det som har hänt genom åren är att de partierna som vill ha kvar den här lagen, de har haft väldigt mycket en vågmästarroll, så de har lyckats hela tiden när den här frågan ska upp igen, så har de lyckats mota bort den, och så har det kvarstått som det är. Men nu är det ju, är frågan uppe på bordet igen, och då ska vi komma ihåg att ungefär 300 000 reservister har kallats in i Israel efter den 7 oktober, och detta väcker ju väldigt mycket irritation och ilska hos andra delar av den israeliska befolkningen, och detta är en av de stora frågorna som Netanyahu nu har och klarar att hantera inom ramen för den här koalitionsregeringen, där de här både religiösa sionistiska partierna men det här ultraortodoxa partiet också säger att nej, men vi kommer inte sitta kvar om man driver igenom denna, medan då Gantz till exempel och det partiet säger att nej, men vi accepterar inte att det här undantaget fortsätter.
Men Gantz, han har ju sagt att han vill se ett nyval i september. Varför vill han det, och hur troligt är det att det blir av?
Nej, men han ligger ju extremt bra till opinionsundersökningarna. Så är det ju, att utan tvivel skulle han ju bli den som, om det var val idag, så skulle han få vinna stort. Och skulle med stor sannolikhet kunna bilda en annan typ av koalitionsregering än den vi har nu. Och han är ju inte först ut med att säga detta, utan Eisenkot som vi var inne på innan var tidigt ut, och det har också lyfts från många andra höga politiker men också inom en militär och säkerhetstjänst och underrättelsetjänst att man vill se det. Och det har att göra med delvis den här diskrepansen att man inte menar att den här regeringen är rätt regering att driva att föra ett krig, och inte heller rätt regering att föra förhandlingarna framåt, men också att tänka kring framtiden för Gaza. Det är ju en av de stora kritiken är just att den här regeringen har duckat den frågan väldigt mycket. Att man inte haft någon plan, i varje fall har man inte varit tydlig med vad planen är, hur man ser på framtiden för Gaza när det här kriget är över.
Och vad säger du om det? Vad den diskussionen, framtiden för Gaza, hur förs den i Israel?
Ja, men den är ju omöjlig, skulle jag säga, att ha för den här sittande regeringen. För att i den här regeringen finns det partier som vill återockupera Gaza. Vilket många andra politiker och militäretablissemanget i Israel inser att det man vill, inte med nödvändighet det. Det finns en anledning till att man lämnade Gaza en gång i tiden och valde sig att dra sig ut därifrån, men också för att man vet att det finns överhuvudtaget inget stöd från det, från det internationella samfundet och inte från USA. Och man ser en risk med den här ökande konfrontationen och irritationen mellan den amerikanska administrationen och det israeliska politiska ledarskapet, som man är väldigt oroad för. Så att det är väl en anledning kanske till att Gantz går ut och säger att han vill se ett nyval.
Tror du att det blir ett nyval då här snart?
Jag tror inte att det blir snart, men jag har svårt att se att den här regeringen sitter kvar en fyraårsperiod. Å andra sidan är det extremt ovanligt att israeliska regeringar sitter i 4 år oavsett vad som händer.
Så att, och nu bara för att uppfriska minnet, de har suttit sen
23, eller slutet av december 22.
Ja, just det. Mm. Så att det vad blir det? Ett och ett halvt år
ungefär. Just det. Mm. Ja.
Till sist då, vad tror du kommer hända framöver nu om vi tittar på kriget i Gaza? Vad kommer den israeliska regeringen att göra härnäst när det gäller konflikten med Hamas?
Ja, det är ju väldigt svårt att veta, men jag håller ögonen på några olika saker. En viktig fråga är ju Rafa. Hur man tänker sig Rafa. Tänker man gå in i Rafa? Det tänker man uppenbarligen, tror jag. Man är fast.
Fast USA säger att det går någon sorts röd linje där.
Ja, men sen tänker jag att frågan är hur man väljer att göra det. Och det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är USA. Detta är jätteviktigt för Egypten också, som ju absolut inte vill ha ett krig liknande det vi såg i norra, eller en israelisk operation liknande den vi såg i norra Israel och i centrala Israel på samma sätt i Rafa. Dels har vi ju en stor del av hela Gazas palestinska befolkning samlad i Rafa nu, men också att den ligger ju precis på gränsen till Egypten.
Och men det är just att man är rädd för ett blodbad.
Ja, och man är rädd också för att det skulle innebära att man på något sätt tvingas öppna upp gränserna i Egypten, vilket man absolut inte vill, och har varit väldigt tydliga med från början. Och man har också stärkt den gränsen väldigt mycket, gränsen mellan Gaza och Egypten. Så att jag, både amerikanerna och Egypten, men också andra internationella aktörer och inte minst andra regionala parter också, vill inte se det. Då skulle man ju kunna tänka sig att man kanske gör mer sådana operationer, att man går in tillfälligt och ut i Rafa för att på det sättet försöka komma åt Sinwar och det palestinska, det liksom Hamas ledarskap som man tror befinner sig i Rafa då, men också för att hitta gisslan, den kvarvarande gisslan, som ju, man pratar om 133 personer, man tror ungefär i varje fall 100 eventuellt är vid liv av dem. Men så det är väl en sån viktig fråga. Sen är det ju hela den här humanitära situationen och katastrofen som utspelar sig på Gaza bland civilbefolkningen. Frågan är ju hur det går med det. Får man till stånd ett ökad införsel av mat och förnödenhet och medicin och så vidare till de delar där man kan få in det i Gaza? Amerikanerna har ju den här idén med att bygga den här porten, den här hamnen nu. Man har öppnat upp lite nya platser eller öppningar där man för in. Så det är väl en sån viktig fråga också att följa nära nu. Och sen såklart de här inrikespolitiska sakerna när det gäller israelisk politik. Men det är svårt att veta vad vi kan förvänta oss framöver här.
Då får vi säga tack till dig, Isabel Kirenbäck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Tack så mycket för att du var med i magasinet.
Tack så mycket.